Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallå folket och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Mina värsta gig. Jag heter som vanligt Niklas Runsten och precis nu tar in mig i en port för att träffa dagens gäst som är Karin Adelsköld. Så ska jag hämta henne. Vad kul att det är så många som lyssnar på podden. Ni får jättegärna skriva till mig och säga vad ni tycker om podden på den kanal som passar er bäst. Instagram, Twitter eller Facebook. Niklas Runsten heter jag. Överallt. Och ja, ni är många som lyssnar. Skulle vara kul att höra vad ni tycker. Ni kan ju vara med och påverka, vet ni. Åh gud, jag går i trappor. Det är så jobbigt. Ni kan vara med och påverka. Ni kan önska gäster. Ni kan säga vilka frågor man vill ha. Och om det är så att man tycker typ att tacosegmentet är det sämsta som finns, så då kan man ju påverka. Nu ska vi knacka på och se om hon är hemma här. Där var det någon! Hej!
Hej!
Hej Karin!
Har vi sett?
Nej, det har vi nog inte.
Åh,
vi... oh, vad trevligt. Ja. Jag håller på att spela in en liten påa. Är det någonting du vill göra reklam för innan vi sätter igång?
Reklam för...
dig själv?
Jaha, jag har släppt en bok. Den kom precis från tryckeriet.
Är det sant?
Ja.
Vad heter den?
Den heter Nu är det kul igen, från utmattning till arbetsglädje. Och jag har firat genom att äta 2 bullar, 4 mackor. Så jag måste gå och kräkas lite.
Gud vad härligt. Så ni hör, mycket gött kommer det bli. Men nu ska vi få höra vad Karin har på sin tacos.
På min tacos har jag... Det är lite så här... En taco, det är lite snusk. Lite så här,
är det snuskigt?
Nej, men det är lite... Du känner min taco. Ja, min taco.
Ordet, eller är ordet. Du inne i rätten och pratar nu?
Ja, nu är jag inne i rätten i den här...
Sörjan.
Men jag börjar om. På min taco har det hänt revolutionerande grejer, därför att jag har alltid haft vegetarisk färs och massa grönsaker, men alla hatar den här vegetariska färsen, så ingen har ätit den.
Uh-huh.
Men så för ett tag sedan så har jag en kompis som sa, men varför gör den där när ingen äter den? Det är någon soja, mök liksom, med massa, ja, jag fattar inte. Men vad ska man ha om man är vegetarian liksom?
Man kan ha vitkål.
Man kan ha vitkål, ja, möjligtvis.
Men du, bara stoppa det där. Då har du kört vegofärs innan det blev hippt, som jag ändå skulle säga att det är nu.
Ja, just det. Jag har ju varit vegetarian då i snart 45 år.
Precis.
Eller 44 år kan man säga, för att ett år åt jag kött. Och det var,
vad hände det året?
Det var 92, då bodde jag i USA. Så jag åt inget kött. Och sen bodde jag i USA och då åt jag så här... ribs och hamburgare.
Din mage måste ju kollapsa.
Det konstiga var att det funkade.
Det är sant.
Men det kanske var också för att jag vet inte hur.
Mm.
Men jag åt så himla mycket kött där. Och sen kom jag hem till Sverige och så åt jag aldrig mer. Kan man säga.
Ja, men
i alla fall på min taco
alltid.
Då. Ja, så kom det hem en kompis som bara så här, men varför gör du det här? Ingen äter det. Jag slänger ihop någonting. Och då slängde han ihop. Jag är Stockholmsvegetarian numer, så jag äter fisk och skaldjur också.
Mm.
Och då slängde han ihop en taco med lax stekt i teriyakisås, spenat, böngroddar och chili-majonnäs.
Oj!
Och det är det godaste jag ätit. Och barnen var så här, varför har vi aldrig ätit det här?
Men har du det då som en vanlig grund då i tacos, eller äter du bara det då?
Nej, men då äter jag det i tacoset.
Aha, okay.
Ja, som en ny taco. Så att vi fick lära oss den här för 2 veckor sedan. Så att vi ätit det 5 gånger. Varav några gånger har mina barn ätit det till frukost.
Är det sant?
Ja. Så att jag är liksom såhär, jag är lite mallig nu.
Det
för
känns,
att jag kan
det
slänga
känns ju
ihop.
Som en asiatisk tacos då blir det ju nästan. Det försvinner, för jag tänker den här klassiska Santa Maria-kryddan som jag gissar att du har använt i din
vegofärs.
Den är ju väck nu.
Nu är det väck, nu är det liksom bara egentligen.
Men har ni salsasås till det? Det låter jätte...
Nej, det har vi inte heller. Så nu är det egentligen bara brödet eller tacoskalet kvar.
Det är nästan inte tacos.
Det är nästan inte tacos. Men jag bara såhär, tänk utanför boxen. Jag bara, nej, men jag bara, men det är själva grejen att man lägger någonting i ett bröd på fredagar och käkar som är kvar liksom. Men det är väl typ det. Jag är så glad liksom. Det är ett livsmål känner jag som har uppnåtts. Ja, men nästan så. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile cause he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while.
Karin Adelsköld. Jag sitter i ditt hem. Tack för att jag får vara här.
Tack för att du ville komma hit.
Mm.
Gå fyra trappor upp utan hiss.
Jag svettas fortfarande fast jag har gått en stund.
Det säger mer om dig kanske än om.
Usch, ja. Du, det brukar vara så att när jag, som startar den här podden så brukar jag ju prata om med folks resa liksom, från start till där de är idag. Men jag tänker om jag skulle prata med dig om det, då hade jag ju fått sitta här ganska, ganska länge.
Ja.
För du har gjort otroligt mycket.
Men jag har bara varit komiker i 10 år.
Är det så?
Mm. Så att jag firar 10 år nu precis.
Är det samma? Var du föreläst? Då var du föreläsare innan du var komiker?
Inte det heller.
Inte det heller?
Utan jag...
Då är det ju superrelevant det här.
Ja, det kan det nog vara. Jag har jobbat som radiojournalist på Sveriges Radio innan dess i 15 år. Sen så var jag i PR-svängen ett tag och jobbade framför allt med underhållnings-PR. Jag jobbade för MTV och var med och roddade Europe Music Awards och allt möjligt annat. Och sen... hamnar jag av en slump på en stand-up-kurs för 10 år sedan.
Men vad hände då för då är du journalist och liksom har hela den, vad fick du liksom att vilja komma in i humorsvängen då? Eller underhållningssvängen?
Jag ville inte alls in i den, utan det här var en ren slump. Jag var supersliten tvåbarnsmorsa som liksom försökte hålla mig ajour och cool i Stockholms innerliv med bland annat liksom, gud, jag var med vid något event där P. Diddy och Snoop skulle ha någon slags fest i Stureplan, jag ammade fortfarande. Och arrangören sa att så här, kan inte du så här, säga vilka folk som ska komma in och inte, eller vilka så här, presentera folk som, ja, jag kommer inte ihåg, jo, vilka de fotograferna skulle fota på röda mattan. Mm. Vet, jag hade ju bara fött barn de senaste åren, så jag visste ju ingenting. Och bara var uppe efter klockan 9, var helt sjukt. Så att jag,
men var det när du kopplat någonting till MTV då? Eller varför var du
precis,
där?
Ja, precis. Då var jag, jobbade jag med deras PR på MTV Norden. Jag tror faktiskt sen samma kväll så åkte Snoop fast med gräs i sin bil. Och då ringde alla svenska journalister mig, för jag stod som PR-ansvarig. Och jag satt och ammade min son som var typ 8 månader. Och då tänkte jag så här, nej, det här är inte värdigt. Jag kan inte hålla på så här. Jag måste göra något annat. Och så det var slitigt och struligt. En strulig relation. Det var bara så här piss. Och då bestämde mig jag och... barnens pappa att vi skulle ge varandra varsin vecka under sommaren och göra någonting annat på, så här helt själv vad man ville. Och barnens pappa, han skrev en massa, så han åkte och skrev en vecka. Men jag så här, vad gör man med en vecka liksom, om man har en vecka ledigt? Det är oceaner av tid om man är småbarnsmorsa.
Absolut, men hade du inte barnen då heller? De var...
Nej, vi skulle få en vecka själv. Ah, så här, gör vad du vill nu. Vila, sov, vad du vill. Och jag var så här, jag åker till Ibiza och festar. Nej, vänta, jag vill sova. Jag åker och sover. Men vad ska... ja. Så till sist så hamnade jag på att jag skulle gå en kurs i akvarellmålning på folkhögskola. För då tänker jag, du är med andra medelålders tanter, vi målar, vi äter, vi sover.
Men då ville du liksom ta ett steg ner, alltså till lite lugnare då, från bara... den hetsiga PR-branschen då.
Ja, precis, och bara göra något helt annat. Måla det... akvarell liksom, som en riktig kulturtant. Jag är ju en kulturtant, så vad gör man då? Man klipper lugg, man köper liksom bomullstält från guden Sjödén, man äter linser, eller hittar sig själv och går akvarellkurs. Det var bara det att de här akvarellkurserna, de tar ju slut direkt. Det är ju hårdvaluta. Mm. Verkligen. Det ville alla gå. Så det fanns liksom inte. Och den veckan då jag skulle få ledigt från barn och hem, det fanns liksom inga kurser som passade. Jag ville inte läsa språk och så. Mm. Så att jag började kolla alla folkhögskolor överallt liksom. Till sist så fanns det en plats i stand-up comedy i Svalöv på Fridhems folkhögskola.
Det är sant. Ja.
Och jag hade aldrig sett stand-up. Jag hade sett Slängde i brunnen på tv. Aldrig sett det live. Jag hade ingen aning om vad det var. Men tänkte bara, amen, något kan det vara bra till. Plus att jag tänkte ändå med sova och äta.
Mm. Det är så himla roligt, för det är verkligen så här, när du började säga här att det skulle vara en slump, så tänkte jag, det är nog inte en slump. Det finns någonting här bakomliggande, en dröm. Som bara, okej, det här är ganska mycket en slump.
Ja, men det var ganska mycket en slump. För att jag hade kanske hållit på lite, om jag var spexare i Lund, men då var det mer, när jag pluggade där, då var det lite mer skådespel liksom. Och då stod jag ju lite på scenen, men annars var inte jag så intresserad av det, utan jag ville vara liksom seriös kulturjournalist. Skrattade åt. Så att jag hamnade på kursen då, och det blev ju ett enormt uppvaknande.
Mm-hmm. Vad hände då för, inom dig?
Ja, men första uppgiften var att vi skulle säga något roligt om oss själva i 3 minuter.
Mm.
Och då i den situationen jag var, så var jag bara tragisk. Alltså, ja, men så här, sliten, trött, sur, överarbetad, utammad. Bara helt, så det fanns ju inget kul att säga om mig alls. Så jag vet att jag grät där första kvällen. Bara, för fan, så orättvist. Alla andra roliga grejer. Det finns inget speciellt med mig, inget roligt. Men ganska tidigt så gjorde ju läraren där, Thomas Oredsson, klart för oss att men det är ju liksom i skiten, eller det här tragiska som humorn finns. Och det hade jag aldrig tänkt på. Alltså jag hade ändå gått omkring och så här, försökt vara lite bättre än vad jag var, utge mig själv för att vara lite duktigare. Berättade inte för någon hur jobbigt jag tyckte det var att ha barn. Så då blev det att jag började göra humorn av den här skiten.
Så här i efterhand så känns det ju lite logiskt, men det är ju att komma till den in.
Ja, och det är säkert så här, alla andra har säkert fattat att man ska liksom, att det är frigörande att driva med sig själv på sin egen bekostnad.
Mm.
Men jag var en duktig flicka. Jag hade inte den ambitionen alls, utan jag var mycket mer så här, jo då, det går bra, det är lite jobbigt med barn, men. Och inom bord så kände jag bara, fy fan, jag hatar det här livet, jag vill inte vara mamma. Så det blev en jätteögonöppnare för mig. Och då var det också så i den, jag hade inga jobb, jag hade lite PR-jobb, men det var inte speciellt mycket. Och sen hade jag då jobbat med public service och varit sådär objektiv i typ 15 år. Så jag hade ju sån fruktansvärd lust att säga vad jag tyckte och tänkte. Och det var lite så här, nej, nu räcker det, nu är min tid. Så det
du
var
hade
min
ju världens
ingång.
Arsenal med åsikter och erfarenheter.
Åsikter, erfarenheter, skit i bagaget, hängbröst, bristningar, liksom allt. Mm. Det fanns ju hur mycket som helst att göra humor av. Så sen hade jag nästan inte tid att tänka sig, åh, jag ska bli ståuppkomiker. Utan det var väl så här, jag måste ut med det här.
Mm.
Och mycket tack vare att det var många yngre killar framförallt som gick kursen som var så här, vi ska bli ståuppkomiker.
Mm.
Som drog med mig sen när vi kom tillbaka till Stockholm. Bara, häng med och gigga. Och jag kunde inte tacka nej till att slippa vara med barnen, så att säga. Så det var ju blivit helt perfekt. På hemma var jag, liksom, på dagen var jag hemma med barnen, brände fiskpinnar, skrev skämt, och på kvällen åkte jag ut och testade dem.
Mm. Men hur, eller först och främst då, alltså, för när du, då ändrar ju du ändå rätt mycket från att du säger själv att du var duktiga flickan.
Mm.
Alltså kändes det skönt att slippa, inte posör, men förstår du vad jag menar? Alltså att låtsas vara någonting och få säga all den här skiten som du kanske hade inom dig.
Otroligt befriande. Det var ju helt revolutionerande för mig. Jag tror att många kanske kan skämta med sig själva ibland, men jag kunde verkligen inte det.
Mm.
För jag tyckte jag var så misslyckad liksom som person.
Ja, men det är ju skillnaden då, bara liksom kunna vara rolig och ha roligt med det och att faktiskt må kanske bättre av det och kunna göra någonting med det.
Och så har det väl blivit, så sen den banan har jag fortsatt i sen väldigt mycket, att göra humor av mitt elände. Och ibland har jag nog gått för långt, ibland kan jag nog liksom, ibland har jag nog så här, låtit de som betalar inträdet bli mina terapeuter, höll jag på att säga. Ja, men oftast tror jag att jag har fått med mig folk och att det liksom... Mm. Det finns två. Det ena är att folk säger, men gud, har hon också, är hon, känner hon sig också så misslyckad? Och så skrattar man tillsammans. Och det andra är att det har varit skönt också att säga, ut med trollen i ljuset och spricker dem.
Mm. Hur lång tid tog det innan du blev bra då? Eller hur var du bra från start? Du var ju van vid att prata i en mikrofon, för det hade du gjort i radio.
Ja, jag var bra på att formulera mig, och jag lärde mig snabbt hantverket. Jag liksom knäckte koden ganska snabbt. Jag var nog... hur ska man säga? Jag var bra för att vara ny. Mm. Man är ju pissdålig alltså de första åren, man är ju det. Och det är ju det hemska. Jag tror det är därför många liksom inte orkar med stand-up. För att de första 2-3 åren är man så jävla dålig. Och då kommer alla man känner och tittar.
Ja, men precis.
Och så går man också igenom någon så här underlivsperiod också. När man ska vika ut och in på sitt underliv. Och, bara, och så här försöka... ja, men så här fitperioden. Alla går igenom och är så här vulgära precis i början.
Ja, ja, precis.
För det är väldigt lätt sätt att få skratt
roligt
på.
Roligt att skämta om sex och ja, kön precis. Och så vidare.
Och då kommer så här gamla chefen, släktingar och bara, och det är allt, var alltid samma så här. Jag bara, åh, min fitta är så hårig. Och sen så efteråt så kom fast det bara, ja men gud. Och då var alltid det här, vad modig du var nu. Inte var rolig eller, utan var modig.
Det är ju det är inte det handlar om där liksom. Nej. Du körde du mycket eller liksom, för det tog, vad tog det, 3 år? Sen vann du pris, eller hur lång tid tog det?
3 år tog det. Men då, det var lite så här, jag körde jättemycket i början. För att jag hade liksom inte så mycket annat att göra. Mm. Sen så...
Men kunde du tjäna pengar på det på något sätt då?
Ja, det gjorde jag faktiskt ganska snabbt. Men framförallt så var det så att ett år efter jag hade gått stand-up-kursen så kom mina barns pappa hem och sa att han ville skiljas. Och då hade jag precis sagt upp mig från den uppdragen jag hade för att satsa på stand-up. Mm. Och då var det lite så här, då fick jag bestämma mig. Ska jag hålla på med stand-up måste jag bli bäst på en gång och tjäna pengar på det. Mm. Annars så kan jag inte hålla på med det. Då måste jag göra något annat igen. Så då tänkte jag så här, om jag får bli bäst inom 2 år, annars får jag lägga ner. Så att, och det är också så här, alla bara, åh, du är så målinriktad och du är driven du är. Men det har bara varit så här, behålla fucking huset.
Ja, ja. Du har inte haft något val.
Jag har inte haft något val. Så jag bara tryckt mig på folk och liksom, jag jobbar som fan och förstår den. Mm. Men jag har tyckt att det var väldigt roligt också. Men det är klart, hade det bara varit att gå upp och leverera 30 minuter, få massa tusen för det och det var allt, så hade det varit för lätt jobb. Man betalar ju som du vet med skämt som inte funkar, dödsångest innan, dödsångest efter, ja, ja. Dödsångest jämt. Nej, men liksom, det är ju...
det är mycket ångest inom stand-up alltså.
Ja, men det är det ju. Och det är ju ett jättesvårt jobb. Hade jag lagt ner all den här tiden på kanske... bygga en app så kanske jag hade varit miljonär idag.
Men du hade inte haft lika kul?
Ja, det vet man inte. Det är ångest i appbyggande
också. Men sen vinner du Sveriges roligaste kvinna?
Precis, på 3-årsdagen nästan.
Var det väntat?
Nej, gud. Det var det ju verkligen inte. Jag trodde när de ringde då att det skulle vara årets rookie eller något sånt där, årets nykomling. Men jag hade väl, alltså precis som humor i timing så hade jag timing i karriären också, tror jag. Ann Westin och Babben och Anna-Lena och de som var liksom generationen innan mig, de hade blivit lite äldre och hade liksom tonårsbarn eller hade liksom, var en annan ställe i livet. Och sen 2 år innan jag liksom började och slog igenom så blev Petra Mede stor.
Just
det. Men hon hade en annan typ av stand-up och lite tuffare och lite liksom. Så att när jag kom då med mina barnskämt och liksom 35 års kris, som att säga, då fanns det liksom inte just då någon annan kvinna med 35 års kris. Och då hade man precis, tror jag, börjat prata lite om de här sakerna också, så att det liksom blev väldigt snabbt, fick jag en plats där. Och så blev, för 10 år sedan blev man ju inkvoterad alltid. Mm. Och det var ju väldigt
tacksamt. Så det är också bra timing där liksom.
Ja, på ett sätt. Jag tycker synd om att du kör stand-up, eller hur? Ja. Att vara i din ålder och vit man liksom, och köra stand-up, det är ju liksom, det är nu vi borde ha stödgala för er.
Ja, nästan.
Ja. Det är jättesvårt.
Man får inte många andra chanser om man säger så.
Nej, och det liksom, det går ju 100 stycken på dig.
Ja, men precis. Det är så otroligt många som kör stand-up. Så det är otroligt många som är duktiga och otroligt många som inte är så duktiga.
Ja, så är det ju också.
Men sen börjar det för grejen, om man bara googlar ditt namn, då kommer det upp massa Google-annonser. Va? Som säger Sveriges bästa föreläsare. Tja.
Ja, det är för jäkligt att andra kan... Många av de här bokningsförmedlingarna lägger ju upp mitt namn, köper annonser på mig, utan att fråga.
Ja, hur är du Sveriges bästa föreläsare?
Jag är nog faktiskt en av Sveriges bästa. Jag brukar inte hålla på och skryta så, men jag tror att jag har lärt mig väldigt bra tack vare stand-upen, hur jag kan ta en publik, underhålla en publik och lära en publik liksom. Och sen har jag ett ämne som jag föreläser om som är jävligt viktigt. Mm. Som handlar om just humor, hur det funkar, hur man gör. Liksom, om man vill bli roligare talare eller roligare i sin kommunikation och så. Och jag upplever ju inte att man tar humor på allvar i Sverige riktigt. Så att ofta när jag är ute och föreläser så är det... Så känner jag att jag lämnar dem med någonting så de kan inte gå tillbaka sen.
Mm.
Utan det blir lite ögonöppnare. Jag brukar varna ibland och säga så här, är det så att ni inte vill liksom börja se humorn i allt så ska ni gå nu. För det finns ingen väg tillbaka. Har du öppnat liksom? Det är som att ta heroin första gången. Har de sagt. Jag har inte tagit det alls.
Men har du fått några, eftersom du säger nu att liksom, de kan inte gå därifrån utan att tänka på det, har du fått några som har vänt sig emot dig då? Som inte håller med dig om det du säger?
Alltså på utvärderingen brukar jag få full pott. Mm. Jag har fått en eller två som har... Jag har fått en etta en gång. Och jag försökte få tag på den personen för att höra liksom vad man tycker.
I det läget är ju det jätteintressant.
Ja,
eftersom
ja,
man
Gud,
får mycket toppbetyg och så är någon som tycker den är skit. Då är det ju den ettan man vill veta varför.
Och jag läser ju allt som skrivs om mig. Mm. Och jag läser mina flashback-trådar. Jag tycker det är så intressant. Alltså jag är för gammal för att hålla på och bry mig.
Mm.
Om recensioner och så. Eller så här, jag tycker det är jätteintressant med recensioner. Mm. Jag kan inte låta dem bestämma vad jag ska göra och inte sen. Men jag tycker det är så intressant, för det säger ju någonting. Alltså. Precis som när man kör ett skämt och folk inte skrattar. Okej, då är det inte så här, ah, det är publiken är fel på. Utan bara, okej, vad var det nu? Hur ska jag skriva om? Hur ska jag...
Men det är jättebra, för det för mig in på min första... Vi har några standardfrågor här i podden. Så för mig in på min första fråga då, hur hanterar du misslyckanden?
Alltså jag tänker så här, åh, intressant. Jag gör faktiskt det, och det har jag inte
har
gjort.
Alltid kunnat
Nej,
göra det då?
Absolut inte. 10 år.
Ja.
Samtidigt som jag började med
stand-up. Folk som kör 10 år som fortfarande än idag inte klarar det.
Jag tror att jag har en historia av att tycka så illa om mig själv och så här, inte kunna ta kritik alls. Så att jag jobbat ganska mycket med det i terapi också.
Mm.
Och kommit fram till att det är intressant information. Och sen har ju jag förvandlat all skit i mitt liv, och det är ju inte lite, till stand-up. Så att, och det har också nästan gått till överdrift. När barnens pappa kom hem och sa att han ville skiljas, min första tanke var, åh barnen. Det andra var, det här blir bra stand-up.
Det är jättebra, innehåll.
Innehåll. Och det är lite samma liksom, med allt som har hänt nu. Nu gick jag in i väggen så bara kraschade igen.
Uh-huh.
Det är klart, precis då på akutpsyk så bara, yeah, nu har vi massa material. Och inte så. Uh-huh. Men däremot så kände jag ganska snabbt att så här, ja, det får bli någonting av det här också. Mm.
Men hur var det då från när du började med stand-up och tills liksom, du har ju fått lära dig då den hårda vägen att bli bättre på det här. Men i början när det gick dåligt med stand-up, hur hanterade du det?
Ja, men jag försökte också då försöka förstå liksom varför, vad är det i? Är det hur jag klätt mig? Är det hur jag sagt saker? Är det liksom, vad är det som gör... Jag har aldrig tvekat på att lägga av liksom, på grund av det. Jag har alltid tänkt så här, men jag kan lära mig att bli bättre.
Mm.
Sen har jag känt, någonstans kände jag någon jävla raseri liksom, från början. Och så här, vad fan, jag kan inte vara bra. Jag kan inte vara perfekt. Det får vara som det är. Och så tänkte jag, och det är lite så, det har ju hänt, alltså nackdelen med att det går väldigt snabbt och man får mycket uppmärksamhet, det är ju också att man får väldigt mycket uppmärksamhet och tv och sånt när man inte är klar. Och att då var 35-årig tvåbarnsmamma som precis börjat med stand-up, det var också något kittlande i det, tror jag. Men då tänkte jag, då fick jag bara så här, ja, men jag gör Sverige en tjänst genom att vara en offentlig medelmåtta eller en offentlig halvdålig brud. Liksom. Därför vi tjejer ofta ska vara så jävla perfekta när vi egentligen gör någonting. Mm. Och som du säger, det finns massa dåliga inom stand-up. Så tänkte jag, får vara en riktig skit då, som gör stand-up. Sen är det klart att gå hem efter ett gig som inte har funkat så himla bra, så går jag inte hem och bara, åh, intressant, utan då känns det ju ont i magen, man måste trösta, äta lite, man måste älta det några gånger med kompisar.
Det ska det ju vara också, annars tar man det inte på riktigt på allvar kanske, om man bara slänger bort det liksom. Man måste väl ändå känna någonting så.
Men sen är ju det att jag hamnar på den här scenen av en slump, och jag älskar den så fruktansvärt mycket att jag lever och dör för det. Och då blir det liksom, då blir ju allting i perspektiv till det.
Mm.
Ja, jag kanske bombar, men kan inte ta mitt liv ifrån mig. Oh god, pekoral. Mm. Nej, men alltså, jag tror att det är det som gör att jag kan lyfta blicken lite.
Mm. Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up då?
Nej, men för 1,5 år sedan trodde jag att jag var tvungen att göra det.
Mm.
För då kollapsade jag av en utmattning.
Men var det relaterat till stand-up eller var det bara att det var väldigt mycket?
Det var väldigt mycket i jobb och liv, framförallt liv. Och då tappade jag läs- och skrivförmågan, jag tappade minnet, jag tappade alla skämt. Du vet, mycket har man ju i huvudet bara och inte skrivit ner. Jag tappade allt. Och länge undrar jag, det tog ett halvår sedan kunde jag läsa och skriva någorlunda. Shit. Jag kan fortfarande inte läsa böcker och sånt där nu. Aha. Jag kan läsa lite grann.
Du har skrivit en hel bok? Du kan
nej,
läsa
jag har
det.
Tagit in en journalist som har skrivit den åt mig. Ja, jag har inte läst den helt. Jag har inte gjort det. Jag kan inte läsa så mycket.
Du får se till att få den på ljudbok.
Och minnet är ju, alltså har så fruktansvärt dåligt närminne.
Sant. Och minne. Alltså även nu eller i saker runt då?
Då var det helt borta. Då minns jag ingenting. Så här, har jag ätit frukost så var jag tvungen att kolla efter rester i köket. Har jag tvättat mig? Det var ju, kunde man ju snabbt avgöra. Men också att komma ihåg och hålla saker i huvudet var ju omöjligt. Liksom. Mm. Bara ta bilen och åka iväg så visste jag inte vad jag skulle efter fem minuter.
Så har du märkt det någon gång när du varit på scenen att du glömt ditt material? Då nu efter det här?
Gud ja. För att nu har det ju varit en jätteprocess att komma tillbaka. Mm. Så att jag började arbetsträna för ett år sedan lite drygt genom bara vara i miljöer där man stod på scenen för att hantera känslan av att vara i närheten. Mm. Sen föreläste jag några gånger förra våren och då fick jag blackout bland annat när jag föreläste för en stor kvinnoorganisation. Och det försvann helt. Så vi fick ta en liten paus. Så efteråt så sa jag det. Ni får pengarna tillbaka. Liksom, det här var ju... Men de tyckte att det var okej. Okay. Och då berättade jag också varför. Alltså jag har varit utmattad och därför. Och då tyckte jag, men det gör ingenting. Och så tog vi lite paus och så kom jag tillbaka. Men sen rent stand-up började jag med i höstas. Och då började jag med 3 minuter. Och sen växte jag upp till 5 minuter. Och sen 10. Och sen 15. Och nu körde jag på Raw förra helgen. Och då körde jag faktiskt 25 minuter. Och det är mitt längsta. Det är svårt att arbetsträna som stå upp komiker, det kan jag ju säga. Man sitter hemma och drar halvdåliga skämt liksom först och sen får man... Nej, men så att nu är ju målet då, jag ska ju göra en egen show, föreställning som har premiär i slutet på maj, 26 maj. Och då är det ju 1,5 timme som ska läras in. Men... jag har ju då börjat gå igenom allt mitt skämtmaterial eftersom jag har tappat minnet. Som två, tre senaste åren är helt borta så har jag ju också så här, vet, man kan vara så trött på vissa skämt. Ja. Alla mina skämt känns som nya. Så att det blir lite så här retrospektiv 10 år som komiker, men det handlar också, ja men det handlar lite om mitt liv de här senaste 10 åren sedan jag började med stand-up. Och jag har ju upptäckt massa skämt som jag tydligen har dragit massa gånger. Så bara, gud, det här är ju jättebra. Och vi många som är så här, fan vad har jag sagt också.
Har jag sagt det här?
Har jag sagt det här? Det är helt fruktansvärt. Så att jag tror, jag får ju ha, har jag en egen show så kan jag ha lite fusklappar och så tänker jag.
Värsta ögonblick hittills i din karriär?
Värsta ögonblicket hittills var när jag jobbade på radion. Och det var ganska dramatiskt. Jag skulle göra en...
Vilket radio, vad var det för radio då?
Då var det Radio Uppland. Jag jobbade på P4 där. Mm. Och så skulle vi göra en samsändning eller om vi skulle göra över hela Sverige. En sommarturné. Och jag skulle vara programledare. Och då hade jag ledigt 2 veckor innan turnén skulle börja i juli. Och plötsligt så ringer min chef från radion och säger, ja Karin, jag vet inte hur jag ska säga det här, men du har blivit mordhotad. Och det här var ju på den tiden inte fanns liksom mail och så på samma sätt. Så någon hade klippt ihop bokstäver på det gamla klassiska sättet.
Eller som man bara ser på film.
Ja, och skickat då till mig så hamnade i min brevlåda men också till mina 2 närmsta chefer. Hopklippt och skrivet var det också. Det var nog inte
att han hittade inte alla bokstäver.
Man skulle ha ihjäl mig i direktsändning. Nej, precis. Han inte fanns. Orkade inte. Han började sen bara, nej fan, orkade inte mer.
Men usch, vad berodde detta på? Vad
nej, det
gjort?
Vet man inte. Alltså, för att jag var flamsig och tramsig var det liksom. Så visste inte vilka det var. Skulle vi ta det på allvar? Och så tänkte vi, Och jag tänkte, vad fan, vi kan inte ta det på allvar. Alltså jag var ju inte offentlig då. Jag var programledare, men inte alls liksom på det här sättet som jag är nu.
Men herregud,
det är
jättebra.
Så att vi beslutade det för att köra i alla fall. Och första dagen då när vi skulle iväg på turnén så... hittar de en bombatrapp under sändningsbilen.
Nej.
Och då är det ingen bomb utan det är bara en trapp. Men den känslan när vi ska åka iväg och bara alltså. Och jag vet inte vad jag gjort. Jag vet inte. Det kommer aldrig fram. då kopplades ju Säpo in och sen så fick vi sända från liksom utegården på Radio Uppland och jag hade livvakter till och från hemmet men, hela den sommaren.
Där är det ju sju. Men jag vet, fan?
Jag har aldrig berättat om det här förr.
Är det sant?
Faktiskt, nu när du säger det. Men det var, ja, det var helt galet. Och så känslan så här, vad har jag gjort? Jag har varit kulturjournalist.
Det stod bara liksom, hej, du, jag ska döda dig.
Jag är trött på det här jävla flamset och tramset av Karin Adelsköld. Hon ska... vad heter det när man... Jag kan inte ens
jag ska assassinera henne.
Ja, i direktsändning.
Men vad är det för sjukt? Det här är ju det sjukaste jag hör. Men hur kunde du på något sätt gå vidare från det?
Nej, men jag var rädd hela den sommaren. Var jag så himla rädd.
Hur gammal var du då?
33 kanske. Uh-huh. Ja, det var det. För att den sommaren hade jag ju liv och skitsnygga killar som var med mig jämt, så jag ska inte klaga.
Kände du dig lite så här, lite presidentig då nästan?
Nej, jag hade ju tänkt så här, det här blir lite coolt, men just i och med att jag var rädd hela tiden, för att jag visste inte vem det var som hotade mig, om den skulle kunna hoppa fram liksom och hugga kniven i mig eller inte, så var det ju inte alls så lyxigt, utan jag var rädd liksom. Jag gick inte utanför huset utan att ha dem med.
Men hur kom det sig att ni bestämde för att sluta ha livvakter då?
Nej, men jag hade det sommaren ut och sen så gjorde jag andra uppgifter och var inte programledare på ett tag liksom. Mm. Men sen, det roliga i det här var ju att jag fick en massa stressreaktioner då såklart som mordhotad. En av dem var att jag slutade med, så jag började må illa och sådär.
Okay.
Och jag vet att jag fick så här någon stresshjälp av någon terapeut som sa, det här är ju jättevanligt så att man inte har män, så att man blir upp och ner och kräks på morgnarna. Men vänta, så gjorde jag ett graviditetstest där i september. Och då hade jag blivit gravid. Trots att jag hade... Ja, det här blir ju, du märker vilken podd det här blir. Det här blir liksom superintimt. Du får klippa bort de här detaljerna. Men jag åt ju preventivmedel och blev gravid. Och vad man tror då är att i så extrema krissituationer så blir man ju mer fertil.
Är det sant?
Så att när jag upptäckte att jag var gravid, då var jag i tredje månaden. Och det är min dotter nu då, som kom. Hon är 15 idag.
Det är ju helt otroligt.
Ja, jag vet.
Vilken jävla story.
Ja, jag vet.
Men du har inte fått några mer sådana hot av den
Nej,
personen?
Nej, jag har inte fått några hot sen.
Slutade du tramsa och flamsa?
Jag kanske gjorde det.
Du kanske gjorde det. Jag är jättebra.
Ja, nu gör jag ju bara trams och flams. Så det...
Den personen kanske...
Hör av sig.
Nej, det tror jag inte.
Jag har fått väldigt, väldigt lite hat och hot sen dess. Alltså.
Ja, men du känns som du är väldigt... Just också med liksom dina föreläsningar och din stand-up, det är väldigt glatt. Liksom.
Ofarligt.
Det känns ganska ofarligt.
Ja, det är ju bra.
Ja, sista frågan innan vi går in på det faktiskt den här vad den handlar om. Så vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Mitt temperament. Alltså jag blir ju arg från 0 till 100 på en sekund. Och då säger det pang. Liksom. Då
är det rättfärdigat också? Eller
nej, det kan vara precis vad som helst faktiskt. Mm. Och det har jag varit sedan jag var barn. Jätte, jätte arg. Jag använder ju det på scenen ibland. Liksom så här, ilskan och aggressionerna. Men, och jag jobbar jättemycket och försöker mycket med att försöka hantera det. Men står stjärnorna rätt och liksom, trosorna sitter fel, då kan det så bara smälla. Och det är ju inget bra.
Är det verbalt eller fysiskt?
Verbalt, men jag gillar att slänga saker och slänga dörrar och sånt där.
Har du någon gång... inte gynnat dig att ha det temperamentet?
Det har aldrig gynnat mig. Mm-hmm. Det är mycket bättre att ta det lugnt och liksom, framförallt för min omgivning.
Nej, men på scen kanske det är bra att ha ett temperament.
Möjligtvis på scen, men alltså jag ledde ju ett direktsänt program med Niklas Strömstedt på SVT för några år sedan. Då fick jag något så här utbrott för att tvinga i mig någon jävla guldklänning som jag inte kunde ha. Fick det värsta utbrottet en halvtimme innan direktsändning och alla fick panik liksom. Mm. Och sen har de ju inte ringt från SVT Nöje igen, kan man ju säga. Så att visst, jag tror inte att det är, jag tror inte det har varit bra någon gång. Ja, möjligtvis så där när man blir orättvis behandlad. Mm. Men jag tror att det är bättre att inte bli så arg utan vara lite smidig först och säga, hörru du, ska du inte? Mm.
Men det funkar inte.
Nej, det är konstigt det där. Länge när jag var liten trodde jag så att jag var halvitaliensk eller någonting. Att det var så något sånt temperament. Men det är nog bara fel i huvudet faktiskt.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om.
Ja, äntligen. It's a pretty good crowd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
For a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, kära, kära Karin, ja. Nu ska du få berätta för mig om dina värsta, eller märkligaste, eller bara dåliga gig, som du minns, för du kanske har glömt massa
gig. Ja, jag har
ju
glömt mycket.
Du kan skylla på det.
Ja, och det gör jag ganska ofta. Och sen är det så, det är lite härligt att vara så här dum i huvudet och glömsk. För att man, så här, ja, jag minns inte riktigt. Jag minns inte folk jag har skrikit på och bråkat med. Utan bara så här, ja, vad kul. Mitt absolut allra sämsta gig är ett julbordsgig. Mm-hmm. Det är säkert många andra...
Inte just julbord, men företagsgig där det innehåller mycket alkohol, som jag gissar att det där gör.
Och julbord är ju lite ökänt just därför att det är mycket alkohol, det är mycket mat. Det kan ofta vara chefen som har bestämt sig för att nu ska det bli lite sköj, och att de som är anställda egentligen bara vill umgås med varandra. Och det blir jättemärkligt när man säger, ber alla vara tysta, och nu kommer någon ska dra skämt här.
Ja, precis. Man kommer in och stör. Var du överraskning?
Jag var en överraskning, och då var upplägget var att det var i Göteborg. Det var ett ganska ungt IT-företag, så de som jag skulle uppträda för var killar mellan, ja, men runt 25 då. Mm.
Och då var detta?
Minns inte när det var, men säg att jag hade hållit på 2-3 år då. Mm.
Så du var ju bäst i Sverige?
Ja, jag var ju bäst i Sverige, uppenbarligen inte. Ja, men det är ju det här med förutsättningar och så då också. Jag hade ju av en slump träffat Petra Mede ganska tidigt, och hon sa så här, men du, så här, akta för att ta alla gig liksom. För hon hade gjort det misstaget att hon tog allt i början för det var så kul, och för att hon blev så poppis och det fanns inte jättemånga tjejer just då. Så att jag visste någonstans att man verkligen skulle tacka nej till sånt som man visste skulle bli katastrof, det vill säga när man hade druckit för mycket eller bla bla. Men det här var...
Kände du inte på dig att det här skulle...
Nej, för det här var min agent hade liksom verkligen säkerställt att allt var bra. Det var ett IT-företag, jag jobbar ju som teknik- och IT-journalist också, och har gjort parallellt nästan hela tiden. Så att det är så här, men det här är grejer jag har koll på. Men sen var de ju lite för unga. Mm. Alltså, så att jag har ändå mycket, jag menar, hallå, jag började med nätet 95 liksom, och då var de knappt födda, eller nu ska jag räkna, kan jag inte.
Typ.
Ja. Nej, men och då var det liksom allt som kunde gå fel var fel. De var jätteonyktra. Mm. Det var en jättemärklig scen långt från där de satt och åt. Mm. Det var någon konstig liksom lampa, som någon skrivbordslampa som de hade bara vänt ut. Och sen var chefen var så himla märklig. Han var som man tänker en sån här göteborgare som man vill skjuta, som tycker att den är rolig fast den inte är.
Och vill vara extra rolig när du är där.
Extra rolig, precis. Ja. Så han gick upp på scenen innan och bara, hej, och nu kommer snart en överraskning här. Och det blir roligt, ska ni se. Wow, alla skrek så. Och om ni inte skrattar nu, har jag tagit fram den här. Och så hade han tagit fram en liten maskin med skratt och applåder på.
Nej.
Som han då gav till en som satt längst fram i publiken tillsammans med en mic. Varför gör man det?
Det dummaste jag hört någonsin.
Varför?
Men tänker han då att det är för din skull eller för dem?
Nej, han tyckte nog han var skojig.
Oh, fy fan, förlåt, men det är ju det mest idiotiska jag hört.
Och sen tänkte nog att han var, jag vet inte, han tänkte att han var lite skoj i alla fall. Och sen så presentationen jag får så här: åh, det är ju bara grabbar här inne, men nu kommer en kvinna! Det var det jag fick gå in på. Så de visste inte, kommer en komiker, kommer en strippa, kommer en?
Åh, oh, nej.
Karin Ardesköld, jag kommer upp. Och då står
var
han...
du känd då?
Ja,
känd
det var ju.
Ja, folk kände till dig.
Men inte så mycket. Nej. Alltså, folk känner ju inte till mig. Jag tror att de flesta medelålders kvinnor med framfall och stressproblem, PMS och inkontinens känner till mig. Men alltså män i min ålder och i din ålder så tror jag inte känner till mig lika mycket.
Mm.
De känner absolut inte till mig.
Mm.
Och då är det ofta så, Karin Ardesköld, så går man upp och så får man ta tag i situationen. Men chefen stod kvar. Och nu, det blir roligt att ha det här.
Han skulle typ intervjua dig lite.
Nej, jag vet inte, jag stod bara där. Tack, ja, jag är en kvinna. Och precis då stormar två anställda upp på scenen och klipper av hans slips.
Okej.
Okay. Ja. Och då är det tydligen en grej. Ah, det är en grej vi gör inte ikväll igen, grabbar. Då var det en tradition att de klippte av slipsen på chefen.
Och där står du.
Där står jag bredvid.
Och haft lite den här stand-up ångesten innan, ja, och så vidare.
Upptäckt
så
bara... hur unga de var. Jag tänkte, hur ska mina småbarnsskämt funka här? Jag kan ta mina it-skämt, men ändå. Blivit presenterad som, här kommer en kvinna. Har en man som är jättefull med en slips avklippt. Och på första parkett sitter den med en skrattmaskin. Så det var bara så här, ja, men då vill jag väl kanske dö. Men då är man så inne i, bara, nu ska jag ta tillbaka det här. Men det gick ju inte.
Vad gjorde du då?
Jag körde på, jag körde mina skämt. Då fick jag ju gå tillbaka till mina första skämt där med underliv och ligga skämt. Liksom, för det var ju typ det som funkade. Så jag tror att jag skulle köra i typ 25 minuter. Jag körde väl 5.
Ja, det var så bara.
Och sen gick jag av. Och så jag kommer inte på, ihåg hur vi gjorde sen.
Var det någon som använde den här skrattmaskinen under det?
Ja, ja, och det fanns ju prutta på den också. Ja, så det blev någon bara... Så och han... då var det mer så här, då var jag så arg när jag gick av.
Mm.
Så var det mer så här... Jag måste ta mig snabbt härifrån så jag inte dödar någon. Just det, för att jag tycker det fanns så många nivåer på det där. Man säger inte så, men här kommer en kvinna och skrattmaskin. Ja, men allt.
Just det här också, det kändes så jävla vidrig stämning. Att det ska sitta en massa killar där och ska du komma upp där. Alltså, liksom,
Nej, det var det värsta jag var med om. Sen dess har jag nog inte gjort några julbord överhuvudtaget.
Men efteråt fick du ditt gage? Vad sa de? Vad sa chefen? Tyckte han att du agerade dåligt?
Jag för mig att vi skrämde upp. Alltså jag för mig att jag typ så här, jag vill ha mitt gage. Om ni ställer till någonting, då kommer jag fan stämma skiten ur er för alla möjliga andra saker ni gjorde.
Mm.
Och jag tror att de kände på sig att de var as, det lilla de mindes att de gjorde.
Mm.
Nej, men jag backar inte sånt om jag vet att. Men det är klart att. Och det är också så här, det, hur duktig man än hade varit. Jag tror att Batra och Glans hade klarat sig skitbra. Liksom. Mm. Men för att de är dem. Jag tror att i övrigt är det väldigt svårt liksom, att komma in under sådana förutsättningar.
Mm. Ja, det är svårt att ta ett sådant rum.
Så att där och då vill man ju dö. Man går ner efteråt och känner, usch. Men det var ju så extrema saker så att man känner, jag kände ändå inte, ja, men nu ska jag sluta.
Nej, men man kan liksom någonstans se att det här är ganska ovanligt.
Ja. För däremot har jag haft ett gig. Det jag verkligen kände. Och jag var på mamma barnmässan i Karlstad.
Mm. Och där, det borde ju vara bra.
Det borde vara grejen. Liksom. Ja. Jag bara, det är helt fantastiskt. Allt jag har handlar om liksom, att jag inte är världens bästa mamma. Men att jag inte har världens bästa barn heller.
Mm.
Om jag hade haft bättre material att jobba på så hade jag presterat bättre. Det är typ grundtonen i hur det var mamma. Ja, men så här, jag tycker mina barn är små as. Och tänker, det här kommer bli helt fantastiskt. Till Karlstad, hur mycket folk som helst, kör igång. Och det blir så tryggt stämning.
Asså?
Folk bara skruva på sig. Och
var det du som gjorde något tyst. Annorlunda? Eller bara de fattade inte grejen?
Och vissa började gå liksom.
Det är sant.
Och det var bara kvinnor, det är min publik.
Vad gick det fel då?
Nej, jag fattar inte heller. Och jag bara satt efteråt och bara så här, fan, så vad är grejen? Och jag bara, du vet, man tänker, är det scenen? Är det? Men sen så sa arrangören så här, jag tror att du har missuppfattat en sak sån. De som går på mamma-barnmässor, det är mammor som älskar att vara mammor.
De kan inte alls känna igen sig.
De tycker inte att sina små barn är små as. Liksom. De tycker inte det är jobbigt. De vill inte byta bort dem mot en BMW. Nej, precis. Så det, där fick jag lära mig den hårda vägen att liksom, all kommunikation sker på mottagarens villkor och framförallt i stand-up. Och det gäller att veta vilka det är. Och det var barnälskande kvinnor i publiken som inte ville se någon som liksom klagade över. Och det är så klockrent nu när man tänker på det.
Mm.
Men du vet,
det är lätt att vara efterklok alltså.
Lätt, men jag lärde mig så mycket på det.
Mm.
Och det har man ju sen kunnat använda just så här. Vad är det för publik? Vad har de varit igenom?
Mm.
Vad är det då mottagliga för liksom?
Mm. Har du någon mer gig du tänker på som har gått åt helvete som du känner att det här...
Måste jag tänka? Nej, de här två var väl de största liksom.
Mm.
Sen är det ju så, jag tycker att jag har... Jag brukar vara ganska, vad ska man säga, öppen eller sårbar. När det går dåligt så pratar vi om det liksom direkt med publiken. Mm. Och så blir det till sist att man skrattar åt och så gör jag någonting annat. Sen har nu har jag kört så länge nu, så nu blir det att man har alltid, man kan hantera de flesta situationer.
Mm. Ja, för det kan jag tänka, man ser många komiker, om det går dåligt från början så är det väldigt svårt att vända det.
Mm.
Men du känner ändå att du kan vända, eller alltså...
Ja, men det kan jag. Det kan jag nog.
Men är det någonting att du har ett lugn?
Ja, ett lugn, och sen jag har inte så mycket... Ja, precis, jag tror på Gud. Ja. Nej, det är
mer på dig själv, tänker jag. Men...
Nej, men också så här att jag liksom tar det med ro och att jag tar in när det inte går bra, att ta in det i liksom, så får vi liksom vända det till någonting. Mm. Och då kan det bli så här, inte så mycket stand-up ett tag och sen går jag tillbaka till det, tror jag.
Ja, men det är ju också eftersom du är Sveriges bästa föreläsare, enligt Google.
Men det är inte jag som har sagt.
Enligt Google då.
Så, en av de bästa, men det kan vara 100 bra.
Ja, precis.
Uh-huh.
Så
bästa.
Är det ju att du behöver inte vara skratt hela tiden. Du kan bara prata i ett rum.
Precis. Och den tryggheten får man ju först efter några år.
Mm.
Men jag skulle nog säga att jag är som bäst just nu.
Mm-hmm.
När jag inte är 100. Därför att nu kan jag inte, jag kan inte vara beräknande. Kommer inte riktigt ihåg vad jag ska säga och göra. Jag är så lycklig över att jag bara liksom kan stå och köra stand-up igen.
Mm.
Och så är det som, det finns inga filter mellan mig och... Vad ska man säga? Nej, det finns inga. Jag har inga...
Men lite vad som helst kan hända typ.
Ja, och det finns ingen fasad kvar längre.
Nej.
Det är bara det är inälvorna rakt utanpå liksom.
Men tusen tack, ska vi gå ut på de fina orden?
Det gör vi.
Är det någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar det här?
Min bok.
Som heter?
Nu är det kul igen, från utmattning till arbetsglädje. Jag har inte skrivit den och jag har inte läst den.
Men den är bra.
Varsågod, men den är bästa som
jag gjort. Hittar man den?
Överallt.
Överallt.
Ja.
Den kan man, och så har du show, då i slutet på maj.
Ja.
Har den ett namn den?
Helt perfekt.
Heter den Helt perfekt? Mm. Är det ett arbetsnamn eller är det slut?
Det är färdigt namn. Färdigt namn.
Perfekt, då ska jag bara avsluta med att säga att den här podden kan man, om man vill, stötta på patreon.com. Där går man in och så söker man på Mina värsta gig. Och om man tycker att det här är bra så får man donera en slant eller två. Och så kan man följa mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och Karin heter Karin Adelskuld på Instagram. Och tusen tack för att ni har lyssnat, och tack för att du var med.
Tack.
Hej. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.